Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Har ni sett de nya sedlarna? Vi har sett, fått nya hundralappar bland annat.
Nya hundralappar?
Jajamän. Och finns ju faktiskt Blasieholmen.
Ah, dagens ämne.
Exakt.
Exakt, och där har de ju satt Tullhuset och de här hammagasinen i självaste centrum. Kanske som ett hemligt vapen.
Jag tycker det är lite inlägg i Nobelcenterdebatten.
Och på framsidan är Greta Garbo. Hon spelade ju drottning Kristina. Som var den som i början på 1600-talet delade ut tomterna till alla stormän så de kunde bygga hus där.
Ja, det var så det hela började kan man säga. Eller? Ja. Hur var det? Det är inte Östermalm, det är inte Norrmalm, det är inte Gamla stan. Det är fan ingenting. Och jag tycker så oerhört synd om Blasieholmen. Alltså mitt hjärta ömmar för Blasieholmen som i all prakt en gång var den här, jag menar, som en operadiva som hade hela scenen i, liksom, från mitten på 1600-talet och framåt. Och som nu, lite lätt bedagad, har blivit bortglömd. Och det är mörkt och tyst och ganska kallt på den där udden.
Ja, alltså det är någonting man går igenom. Man går från något genom Blasieholmen till någonting annat. Ja. När det, precis som ni säger, alltså, en gång var centrum för händelserna.
Men hörni, det är ju inte alla som bara går igenom Blasieholmen på väg mot någonting annat. Nej, det är ju egentligen bara den allmänna populasen som har skäl att göra det. Mm. För att Blasieholmen är i högsta grad hemvist för massvis med sällskapet, frimurarorden och sitt stamhus där Barack Obama bodde var när han var i Stockholm. Jo, då hyr man hela Grand Hotel. Mm. Blasieholmen är snarare ett epicentrum för liksom gräddan i samhället. På något
kanske med betoning på den vithåriga gräddan.
Och det är en rest av att bankerna liksom fick tillgång till de centrala fina tomterna på 1800-talet. Och det har gjort det lite svartvitt. Banker är bra, men Blasieholmen är väl bättre.
Ja. Hjärtligt välkomna allihopa. Och framförallt säger det till mina ständiga bisittare Wille Crawford och Staffan Lindfors. Själv heter jag Linus Eklund Adolfsson.
Vi har en otroligt mysig 40 minuter framför oss. Och jag har märkt att programmen har börjat stretchas ut. För det finns så mycket att berätta de här olika områdena. Och idag ska vi vara
på Blasieholmen.
Blasieholmen.
Ja. På en tavla av drottning Kristina. Hon är bara 9 år gammal. Hon står i ett rum på slottet Tre Kronor. Och bakom, ut genom fönstret, hon står uppstyltad och är jättefin klädd och sådär. Så ser man ett hus. Amiralitetshuset. 5 fönster på långsidan, 3 på kortsidan, ett par 3 våningar, va? Och ingenting annat.
Nej. Och det är det första huset?
Alltså. Det är det första huset som står där. Och tavlan är från 1635. Elbfas heter hovmålaren som gjorde den.
Var stod amiralitetshuset?
Det stod helt enkelt, det är von Fersens palats. Det var en kort period som flottan skulle ha sin huvudhovbas där på Blasieholmen. Utan sen byggde man ett nytt amiralitetshus.
På nuvarande Skeppsholmen?
Ja, var det. Jag har gjort en liten sammanställning här. Ni får rätta mig om jag har fel. Men utifrån det tidigaste vi vet så är vi tillbaka på 1300-talet. Ja. Och då säger jag så här, Käpplingen och Myntholmen.
Stämmer.
Och Vagnsöarna pratade man om. Alltså.
Vångsön, Vagnsholmen, Vagnsöarna.
Ja. Och det var då Skeppsholmen och Kastellholmen.
Jag har utgått ifrån att Kastellholmen är med där. Mm. Och Myntholmen hette det fram till kyrkan byggdes på uppdrag av flottan då, ja. 1634.
Och då kallades det som vi idag kallar för Skeppsholmen för Lustholmen.
Ja. Och precis. Då blev Blasieholmen gamla Skeppsholmen och till slut så blev det där bara tramsigt och så fick den ett nytt eget namn. Ja. Och ja, det är ju lite höllt i ett mysterium. Det här.
Där de tvistade lärde. Det finns flera...
Varför det heter Blasieholmen?
Ja, Blasius-aktiga människor som...
Ja. Jo, men Blasius Olsson Rask var ju statsskrivare på 1500-talet.
Römyrke, jag bara, vad vill du bli, Staffan? Statsskrivare. Ja. Brandman ligger lågt.
Men den som jag har fastnat för är naturligtvis Skotte.
Ja.
Och det är han, den här Blasius Dundee. Vår egen Crocodile Dundee som var en extremt framgångsrik köpman. Ägde en massa fastigheter. Och detta är då slutet på 1500-talet och sneddar in på 1600-talet lätt.
Ja.
När man liksom rotar i skrifterna om det här så stöter man ju också på allehanda mycket, mycket underbara och fantasifulla försök att då på med svenska stava det här Dundee och Dundee och Dundee och alla möjliga, alla tänkbara former har man prövat och liksom har aldrig riktigt kommit fram till det. Och då är det inte så konstigt om också namnet i sig blir lite svårtytt och svårt att förstå historien bakom.
Ja, men och för att reda ut det en gång för alla.
Ja.
Så har jag faktiskt upptäckt att man grävde ut ett hus på Smala gränd 1895.
Mm.
Och då hittar man alltså det här själva topplocket, en stenhäll från en familjegrav.
Oh.
Där det står då alltså Blasius Dundee.
Ja.
Och detta beror inte på att det har legat en kyrkogård där. Utan det beror på att Storkyrkan hade en kyrkogård en gång. Och med jämna mellanrum så sålde man iväg stenhälla som man då använde för grundläggning till hus.
Ja,
så att det är väldigt många centralt belagda hus som har alltså gravstenar.
Herr Kraft, har sin läxa?
Det är ju en relativt känd person. Alltså vi vet ju rätt mycket om honom eftersom att han var så pass förmögen så han lånade alltså ut pengar till Johan III.
Det han var köpman åt honom. Alltså Johan III... Här är en fråga till dig, Will. Du som kan den här killen. Han var ju en sån här inflationskung. De vitkokade ju kopparhaltiga silvermynt så att de skulle se silvriga ut. Och där. Så han var ju en skummis, lite grann. Hur var det med den här Dundee? Var han skummis eller var han sådär...
Myglarkungen?
Ja, lite grann. Alltså.
Nej, men det är ju så att där det sitter skummisar på makten.
Ja.
Då är det ju väldigt fördelaktigt för köpmän att göra sig en karriär. Så att det kan mycket väl ha hängt ihop.
Ja.
Men man får inte glömma att maktens män vid den här tiden, alltså inklusive Blasius Dundee, då måste jag ha suttit på alla tänkbara olika stolar för att ha så att säga ryggen fri vid nästa tronskifte.
Ja.
Jag undrar om det inte var därför de hade såna här breda lårkläden.
Ja, just
det. För att liksom rymma så många stolsitsar
som möjligt. Sitta på så många stolar som möjligt samtidigt.
Nej, men han var så pass mäktig Blasius Dundee så att han var då representerade Stockholm vid Sigismunds kröning.
Mm. Fantastiskt. Då är han verkligen.
Jag kan nämna i det sammanhanget just vad det gäller de här pluderhosorna och så här. Det har ju att göra med att man inom tillskärningen, alltså för att skapa dräktsmönster, inte riktigt hade kommit fram till hur man skulle göra. Det är ju ganska komplicerat att sy benkläder.
Mm.
Så långt in på 1600-talet så var ju fortfarande inte alltså den delen av kroppen beklädd i ett stycke, utan man fick sy olika delar, liksom en liten förhåla in i snorren och alla de här grejerna och ett rör för vardera benet som fick liksom, och hur man skulle få ihop det där i själva grenen, det tog en liten stund att lösa ut. utan att de skulle spricka när man satte sig på alla sina stolar.
men för att hitta människan bakom Blasius Dandy, ja. Alltså man pratar om de här framgångsrika figurerna, så är det ofta storslagna affärer och sånt där man tittar på. Men jag gick ju naturligtvis till källan, Stockholms tänkeböcker, och lyckades hitta honom för åren 1599 till 1600 i ett rättegångsprotokoll. Därför precis vid årsskiftet så hade då Blasius problem med äktenskap. Det visade sig att han var gift 3 gånger. Och varav nummer 2, Malin, hans andra fru, har gjort ett avtryck i historien som en citat: mycket levnadsglad kvinna. Och den 3 december, förstår ni, 1599, så kommer Blasius upp i rätten och beklagar sig för att det går ett icke fördelaktigt rykte om hans hustru. Och det visar sig att det här kommer då en ren uppräkning av detaljer kring Malins utsvävningar med diverse karlar som hon panketerar eller skänker gåvor, skriver ömhetsbrev till, som ärliga hustrur icke plägar göra. Och vittne efter vittne berättar om möten i badstugan på Käpplingen där hon och en karl klappat och kysst varann både neder i kryddgården och uppe i stugan. Är inte en väldigt ditt poetisk omskrivning för någonting där.
Att kyssa någon i kryddgården.
Ja, och då är det någon annan fru som bevittnar att och kallar henne för slamsäck.
Oj.
Men hon får stöd i rätten. Alltså det är 17 dannekvinnor. Dannekvinnor, det är alltså någon slags benämning för rediga, att dana och så.
Ja, just det.
Det är rediga människor som faktiskt ställer upp på hennes sida, och de enas om att gå vidare i livet. Ja. Han gifte sig visserligen en 3 gång sen, och då står det faktiskt om honom så här: att säkert är att Blasius efter det första decenniet på 1600-talet en 3 gång gav sig ut bland skären i äktenskapets ofta nog stormuppfyllda hav.
Hör ni stråkarna nu?
Alltså,
men det är det som är så lustigt, därför att man döper ställen i stan efter krig eller stora statskupper och kungar. Ja. Men det kan sätta ett lika stort avtryck med en sån här raffig äktenskapsproblemshistoria mycket, mycket väl.
Det är så sant.
Så att jag tycker det talar för att Blasieholmen kan ha benämnts efter Blasius.
Om man säger att inte förrän 1670-talet, tror jag, så var det vedertaget. Alltså, så hade det bara det namnet, så har jag fattat.
Precis, att Blasius själv har fått namnet efter Sankt Blasius, och att Blasieholmen sen har fått namnet efter honom.
Exakt, och sen ska vi ju faktiskt gå in på ordet Blasius. Vad betyder det egentligen? Och det är naturligtvis från blaze, alltså från flamma.
Ja.
Och det återknyter ju till en annan kvinna, nämligen Modesty Blaise.
Naturligtvis.
Hur naturligt som helst.
Drottning Kristina och gänget på slottet, de ville inte längre se en ö som var oredig.
Nej.
Och ful i deras ögon, helt enkelt. Och därav såg hon till att fasta och sirliga hus ska byggas så staden ej får skämmas för sig, ungefär.
Mm. Ja. Det var ju så att drottning Kristina kastade ju ut en massa väldigt förnäma tomter på Blasieholmen till diverse människor som var stadda i kassa, och med under just proviso att man byggde någonting tjusigt där. Och det byggde ju då den gode Sevedbåt.
Riksskattmästaren.
Ja, man ska aldrig mer gå Nybygatan utan att tänka på Seved, därför att den hette ju Sevedbåtsgatan en gång tidigare.
Men just Sevedbåts palats inrymmer ju idag en verksamhet som exemplifierar sig själv genom att gömma sig in plain sight, nämligen frimurarorden.
Ja, men och du är ju frimurare.
Jag är frimurare, precis.
Och det ska vi ligga lågt med, därför att det ska vara lite hemligt.
Eller? Ja, nej, det behöver inte nödvändigtvis vara. Utan grejen är att man måste få välja själv. Man får inte avslöja andra frimurare.
Nej.
Det är det det är. Men man må vara öppen med frimurare själv. Mm. Och lite då och då i historien så har det ju varit inte helt okontroversiellt att vara frimurare. Och det är därför det någonstans fortfarande lever kvar, det här. Att man kanske varför inte måste kasta fråga det omkring sig. Därför att frimureriet tror jag egentligen väldigt mycket handlar om fritänkande.
Mm. Makten låg ju hos kyrkan och hos kronan.
Mm.
Och frimurarna var den underjordiska gången däremellan.
Ja, precis.
Ja,
det var ju inte bara palatset som köptes av frimurarna. så småningom, utan hela så att säga kvarteret. Mm. Så även framsidan med strandhotell och såna här saker var ju, och tillhör ju liksom frimuren och var frimurhotell.
Visst har det väl legat en underjordisk gång mellan Båtskapalatset och strandhotell?
Ja, eller det är till och med så här att delar av Båtskapalatset, stora Oscarsalen där, användes som festsal för strandhotell. Ja. Så det var öppet däremellan med stora dörrar som man kunde öppna.
Exakt, det har varit festivitas. Alltså.
Precis, ja, och det är det ju fortfarande naturligtvis. Mm. Men den är idag igensatt.
Ja.
Sådär. Mm. Men det betyder ju inte att det inte finns möjlighet att röra sig mellan strandhotell.
Jag ser framför mig sådana där bokhyllor som glider undan. Och
kanske inte fullt i den utsträckningen. Men lite så faktiskt.
Och 2014 hände det något spännande där, just i Oscarssalen.
Ja.
Därför att då gjorde de en ny muralmålning, en takmålning där inne, och faktiskt utförd av en kvinna, Sanna Tomac,
ja,
som vid tillfället var min konstlärarinna, så att jag fick faktiskt gå in och titta när det här förfärdigades, och det var ju otroligt spännande.
Själv så för jag faktiskt tesen om att man bör kanske se över det här och öppna upp orden för kvinnor. Men det är ju en lång, lång process naturligtvis.
Ja, om man vill ha en stark kvinna så har man gärna i närheten, bara man knallar rakt över gatan,
ja,
till Royal-avdelningen, alltså på Grand Hotel. Och Grand Hotel som då styrdes med järnhand utav Wilhelmina Skog.
Ja, just det. Alltså, vilken kvinna!
Ja, som, där har vi ju verkligen en kvinna att sätta tänderna i. Alltså, ja. Hon skulle snarare sätta tänderna i oss.
Ja, ja. 12 år gammal, född på Gotland, vid Fårösund, uppvuxen precis på den Fårösidan av Fårö. Mm. Så tar hon helt sonika båten och blir föräldralös och bor med sin mormor eller vad det var. Mm. Och sticker och piper till Stockholm och arbetar sig uppåt.
Ja.
Och blir ju sedermera liksom
starke man, starke kvinna.
Ja, starke kvinna.
Men då hade hon ju haft, hon hade ju grejer i Rättvik och sådär.
Bollnäs tror jag, hon hade en liten
sitta.
Ja.
Pengarna rullade in. Och detta var ju samtidigt kan man säga som Kadier jobbade på Rydbergs bar. Och så ogenerat drog in pengar så att man kunde ju se bakom kassan så var det en stor tunna som han slängde pengar i.
Ja.
Och småningom när de skulle bygga alltså Grand Hotel, vi talar i slutet på 1800-talet här, 1877 någonting, ja, så körde han alltså. Man kunde se Kadier komma med en skottkärra med pengar som han avlönade arbetarna med. Mm.
Men när byggdes det här Grand Hotel egentligen? För 1974 borde väl det vara byggt och värderat?
Nej, det börjar nog byggas då skulle jag säga.
Aha, då,
en sak är klar i alla fall, att från Grand Hotel så går det Sveriges första telefonsamtal,
ja,
1877, i augusti för att vara närmare bestämd. Och på den tiden så gick ju telefonsamtalen bara från en plats till en annan. Va? Så att det gick från Grand Hotel till telegrafstationen i Gamla stan. Och det var ju Bell som då lanserade denna nya fantastiska sak. Då vet vi att det stod på plats 1877 i alla fall.
Just
det. Ja, men för att avsluta då Wilhelmina Skog.
Ja.
Denna underbara kvinna.
Stark kvinna.
Ja, hon köper ju sig då en tomt på Lidingö. Ja. Strax bredvid Olga och Carl Milles.
Just det.
Och bygger sig ett stort hus som fortfarande
hyfsat stort hus, får man säga.
Som fortfarande bär hennes namn, alltså Skog, fast på engelska. Forrest.
Precis. Det finns ju stora paralleller mellan de etniska utrensningar som bland annat förekom då på Balkan under slutet av förra århundradet. Och det som skedde på Käpplingeholmen. Då, som idag är Blasieholmen. Mm. 1300... Ja, det är lite osäkert med årtalet.
1389 eller 92 säger man.
Precis.
Det finns två berättelser. En tidig som heter Berättelsen.
Mm.
Och en senare som heter Olof Celsius den äldres analuppteckning. Förlåt, men det heter det. I alla fall, men om vi ger en bakgrund här.
Ja.
Mitten på 1300-talet, då var det nästan 50-50 tyskar-svenskar här. Alltså.
Ja.
Tyskarna var med och byggde upp Stockholm, det vet vi. Och...
Ja, men Hansan.
Det var inget konstigt.
Generellt kan man säga att det var en indelning mellan köpmännen som var tyska och hantverkarna som var svenska.
Ja.
Den bilden av nationalstaten som vi har idag, den finns ju inte ändå.
Nej.
Utan det är ju liksom det är en mycket, mycket senare industriell konstruktion.
Mm. För titta bara hur det såg ut. Alltså, till exempel, släktskapen var ju enormt komplicerad och hela tiden tyska. Vi har ju alltid haft tyska lantgrevar och tyska förstar på tronen här. Ända fram till nu, då vi har en svensk, nej, då vi har en son till en advokat från Sydfrankrike. Eller ja.
Den här Albert av Mecklenburg, när han kliver in, ja, apropå det här med nationalstaten, så var ju hans vapen, det var ju väldigt märklig jäkla tjur med tunga som hängde ut. Ja, alltså, och bisarrt nog så hade det ju naturligtvis kunnat bli vårt svenska riksvapen om man hade valt sig att använda sig av det.
Ja, men så här halvslutna pårökta ögon, ja, som en sån här Don Martin-teckning. Ja, som
väldigt märkligt överhuvudtaget.
Farsart,
men ja, han fattar då ändå det otroligt clever beslut att använda sig av Magnus Ladulås, de 3 kronorna.
Ja. Just det.
Det var så,
men det stod och vägde där ett tag mellan en halvflummig, ja, tjur med utsträckt tunga eller de 3 kronorna.
Det innebär ju att vårt liksom svenska landslaget i hockey idag hade kunnat heta Liptjuren eller,
ja,
eller El Toro eller något sådär. Man hade försökt tuffa till det. Men alltså det
ja, men tänk dig bara i toppen på stadshuset, tre stycken flummiga tjurar med utsträckt tunga. Det hade i och för sig varit lite coolt, men jag tror jag satsar ändå på 3 kronor.
Ja, ja.
Och vilket Albert också gjorde.
Ja.
Good for him.
Och jag säger så här, att, alltså, han var vald till kung vid Mora stenare. Han var en rättfärdig kung.
Ja, ja, absolut. Han var rättfärdig kung. Och 1388 är det ändå ett uppror som bryter ut.
Det det.
Och hela Sverige då, det som är Svea rike då, blir ju utanför hans kontroll. Förutom just Stockholm. Mm. Och Albert själv sitter ju fångad någonstans.
Ja.
Men då är det de här tyskarna som har makten under ledning av någon som heter Alf Greneroth i Stockholm.
Grevrode.
Det är nog olika bud om det.
Ja, det är olika namn, som alltid, det där känner vi igen. Men,
men Bertil Brun, som var borgmästare i stan, då representerade den svenska avdelningen. Och här var det ett jävla skitslängande fram och tillbaka. Usch. Sen började med smädesord och slutade med ren misshandel.
Ja,
och då hade de ett möte i rådhuset där de, så att säga, inom situationstecken kom överens.
Mm.
Men Alf och hans tyska kumpaner, de hade annat i sinnet.
De hade framförallt harnesk på sig hela tiden.
Ja,
det var en milis alltså.
Ja, men då kom det här hopsamlandet utav viktiga liksom, personer i den andra, så att säga, motsatta gruppen.
Och det är de som ser det här tidigt på morgonen, hur de här hettebröderna, som de kallas då, tyska legosoldaterna, samlas, och sen så börjar man gå ut i stan och går igenom husen och samlar ihop vissa personer som man sen ror över till Käpplingeholmen, låser in dem i ett hus och sen sätter eld på hela rasket.
Mm.
Så de brinner inne.
Och det som är likt med Balkan på många sätt är ju också att ingen ställdes ju faktiskt i slutändan ansvarig för den här massavrättningen.
Nej, precis.
Att det inte finns något monument rest efter den här tragiska
eller
händelsen.
Hur?
Det har ju ändå pratats om att vid Pelarbacken, alltså vid ovanför Björns trädgård, kan man säga, att det har stått 3 kalvariestenar där. Mm. Alltså stenar föreställandes Jesu lidande och sådär.
Ja, med Maria och Johannes.
Varav en finns bevarat på mig.
Ja, det var en av dem. Den stenen tror jag kallades för Käpplingestenen.
Ja.
Just det.
Och där har man ju då kanske kommit fram till att nej, det finns ingen koppling.
Nej,
så att det vi kan enas om att det finns inget monument över Käpplingeboden.
Det är ju skändligen, måste man ju säga.
Jag tycker vi låter oss resa ett monument i våra hjärtan.
Jag har en liten idé.
Ja.
Jag tycker vi ringer David Chipperfield och ber honom bygga ett stort jävla guldhus på platsen.
Ja, men det kan vara en tanke.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Eftersom Blasieholmen då har bestått av flera holmar,
mm,
så kan man ju undra vad som hände med den här gamla, lilla, rara Myntholmen som senare blev Kyrkholmen. Det var ju det att på 1850-talet så skulle man bygga Nationalmuseum.
Mm. Oh, ja.
Vem var ansvarig? Arkitekt? Ja,
det var ju Skolander.
Skolander, och det är många som än idag kallar Nationalmuseum för ett missfoster. Ja. För att den står lite oproportionerligt utslängd som en geléklump där.
Ja.
Mm. Vad Skolander gjorde, apropå det här med Kyrkholmen, det var att han olovades faktiskt fyllde igen.
Han gjorde det.
Ja.
Den så gamla knallhatten
Skolander.
Ja. Alltså, vi är så upprörda över det här i våra drömmarstadsgänget. Och det är mycket mälkring, alltså konstigheter och knäppjökerier kring det här.
Mälkring,
det är ett ord som han använder. Som farbror mälker, han mälkrar. Alltså.
Ja.
För att 1844 så tillfrågades Skolander, och han tyckte att 500 000 riksdaler var en väl låg summa att kunna bygga ett sånt jäkla stort hus som Nationalmuseum. Ska det här gå? Och på slutet så hade byggnaden slukat 2 130 000 riksdaler banco 1863. Och han blev tillfrågad 44. Men då har jag en liten grej här, mitt scoop. Mm. Som numismatiker så vet jag ju att 1855, då blev en riksdaler, 4 riksdaler riksmynt.
Mm-hmm.
Det vill säga, helt enkelt, byggnaden hade slukat 2 miljoner istället för 500 000, 4 gånger så mycket. Vänta nu. Är det inte det att de helt enkelt pratar om samma sak, fast en fjärdedel av det stora myntet som var 500 000?
Ja, du tänker så, ja.
Ja, jag tror att det kan vara en kanonmiss i all historieskrivning kring det här.
Ja, det är bra att det här kommer
Staffan.
Fram.
Men sen så var det ju den här major Johan av Klen, han var arbetsledare. Brum, brum, det var militärisk marsch där kring bygget, och Skolander hoppade ju av. Mm. Och sen kom August Stüler som hade gjort Neues Museum i Berlin.
Ja.
Den tyska arkitekten.
Ja.
Absolut. Och man får inte glömma att det var ju ganska långt gångna planer på att lägga Nationalmuseum både uppe på Kungsklippan.
Mm.
Och även Helgeandsholmen var prat om något stort och ståtligt palats som skulle bli Nationalmuseum. Och det som jag, alltså nu när det står där det står, så tycker jag faktiskt väldigt mycket om Nationalmuseum.
Ja,
och min favorit där är ju Pilos, Gustav III:s kröning. Monumentalmålningen som är så
läcker.
Mycket liv i, bara för att den aldrig blev färdig.
Ja.
Fina skissade, utmejslade ansikten och figurer.
Och ljuset ligger alltså på vissa saker väldigt symboliskt.
Jag tänker även på Carl Larsson.
Ja.
Därför att det var ju hans Waterloo, alltså det här med midvinterblotet.
Ja.
Att det var så många vändor med den där målningen. Och den kom ju inte på plats förrän många, många år efter hans död.
Mm. Där hänger ju också Claudius Villus och Batavernas trohetsed och, så, alltså det hänger ju alltså konst på Nationalmuseum som är sån här som folk inte riktigt förstår.
Nej.
Att det finns här.
Mm. Och konsten släpades ju genom stan då när det här skulle invigas. Det var ju väldiga folkfester att se hur de släpade stenstatyer och hur konsten färdades genom stan. Och
Stockholms världsutställning 1866.
Exakt.
Då invigdes Nationalmuseum.
Ja, det gjorde det. Bra.
Apropå ståtliga planer som aldrig blev av.
Ja, det vill jag höra mer om.
Ja, Torstorn var ju en enorm skyskrapa som skulle bli Europas högsta. Som då skulle ligga där gamla musikakademin ligger. Alltså ner mot Nybrokajen till.
Mm.
Och det här var ju ett torn som ni förstår, roten av det här tornet skulle ju uppta hela kvarteret, sätta sig rakt över från Nybroviken, alltså Musikaliska akademin, över hela Blasieholmstorget och ända ner till Fersenska palatset skulle vara ju tvungen att rivas. Alltså 1920-talet var det här. Vi lägger ut bild på det här tornet som får ju liksom Manhattan att skämmas.
Ja.
Alltså någonstans måste man ju säga så här, själva byggnaden säger ju amazing. Jag hade gärna sett den i stan. Men det är ju liksom, det är några av stans mest magnifika byggnader som hade fått stryka på foten för att man ska få bygga det här. Ja, det var ju, jag är glad att vi slapp Torstorn av den anledningen. Men alltså,
jag tror han hade teorier om att fylla igen Nybroviken och göra parkeringsplatser där också.
Ja.
Det var ju, lyckligtvis så blev det inte av. Och Musikaliska akademin ligger kvar.
Ja.
Och där faktiskt så är vi ju på ett högaktuellt ämne. Eftersom där hade man de första Nobelprisutdelningarna. Första året.
Ja.
Som ju var 1901. Mm. Och vet ni vem som fick då bland annat?
Det var en svensk, va? Mm. Jag bara gissar här.
Wilhelm Conrad Röntgen.
Jaha du.
Shitabaloo.
Jag tänkte naturligtvis på att det var Nobelpris i... Vad tänkte jag? Musik?
Nej, men, du tänkte säkert på litteratur. Och det årets Dylan, det var poeten Sally Prudhomme.
Oh.
Och kan vi enas om att han idag är fullständigt bortglömd?
Ja.
Då ska jag säga så här, att just von Fersen är så kul för att...
Axel von Fersen, då pratar vi alltså om... svensk historias kanske stora superstar. Vad var det du kallade honom? Sveriges svar på Forrest Gump.
Ja, men ungefär. Ja. Han har ju tagit världsrekord i att möta Lassie.
Ja.
Därför att här har vi alltså en kille som hade ihop det med Marie Antoinette. Och han snackade bort en stund med Napoleon.
Ja, han hängde ju dessutom med George Washington och hjälpte honom lite grann i kriget, alltså amerikanska frihetskriget.
Och rådgivare åt Ludvig den 16:e, så att han var med.
Alltså, det är lite grann så här, det var vilken tavla som helst under liksom... i världens historia, så skulle man inte behöva bli förvånad om man ser von Fersen i bakgrunden. Liksom.
Men han dyker upp. Och han fick ju ett snöpligt slut faktiskt. Alltså, när 1810 blir ihjältrampad på Riddarhustorget utanför Bondiska palatset.
Ja. Och när man säger ihjältrampad så får man ju låta som att det var en olyckshändelse eller någonting. Det var ju definitivt inte.
Nej, det var ju
han blev ju lynchad.
Det var
det gräsligaste sätt.
Det var en lynchmobb som var efter honom där för att man ville ha en syndabock.
Ja.
För att...
Carl August hade...
Ja, Carl August var ju tronföljaren, den danske som hastigt avled utav vad som sen visade sig vara slaganfall nere i Kvidinge.
Ja, visst. 1810.
Ja, men man kan också kalla att de då valde att låta Axel von Fersen bli lynchad, därför att soldaterna och kungen, de tittade ju faktiskt bara på.
De tittade till och med bort.
Ja, precis. Och det här kan man säga, tror jag, var liksom en liten revolution i miniatyr.
Ja.
Att folk fick utlopp för saker och ting på det här sättet, och så kunde man gå vidare där i livet.
Liksom. Ja, visst. Von Fersen var ju dessutom, han var ju gustavian, och att Karl den 13:e står och liksom kliar sig i skägget och undrar, vad ska jag göra med mina 13 pundiga kanoner? Det är kanske inte helt konstigt i det sammanhanget.
Nej.
Därför
nej,
att annars så hade vi nämligen inte haft en kungahet som hette Bernadotte idag.
Mm. Nej, utan då hade vi ju haft alltså Gustav den IV:s son.
Precis.
Som var den aktuella personen vid tillfället. En mysig historia kring det där, det är att Axel von Fersens syster Sofie, som var gift piper... Och hon var ju också anklagad för att eventuellt varit delaktig i det här eventuella giftmordet inom citationstecken.
Ja, just det.
Så hon smet ut bakvägen från Fersenska palatset samma natt, utklädd till piga.
Ja. Det finns mycket storpolitik i området också.
Mm.
Ministerhotellet låg ju där Saffborgen ligger nu.
Just det.
Som ju för övrigt ägs av...
Granngruppen.
De äger ju numera...
Ja, just det. Ja, just det. Saff har flyttat till en andra... Precis.
Det här är alltså Ministerhotellet, som ju först var Forbus palats, alltså 1650.
Ah,
och sen
förstår.
Så gick det vidare som vanligt. De la Garde, han var ju...
Men det är ju Peklinska huset du pratar om.
Ja, Peklinska huset. Och där, det är så kul för att det första intressanta händelsen i huset är ju helt enkelt att där satt ju Horn och
Ribbing
och gänget och planlade...
Inte minst Ankarström.
Ankarström.
Mm. Mm.
Och det är lite coolt för att sedermera blev det norska ministerhotellet i samma byggnad.
Låt oss stanna vid Peklin här lite grann.
Mm.
Därför att den här Peklin, det var ju alltså en ganska ökänd kille redan från början. Han var en kappvändare utav rang.
Generallöjtnant, va?
Ja, och hela tiden så valde han den vägen som gav honom mest stålar och sådär.
Mm.
Och han var då på något sätt en av de personerna som hade råkat lite illa ut efter Gustav III statskupp och blivit av med en del befogenheter och sådär. Så att han hade allra högsta grad anledning att bjuda in på middag med Ribbing, Horn, Ankarström och några. Ja, sen vet vi hur det gick. Va?
Ja.
Men man kan också vara glad över att det blev en väldig massa vittnesförhör
just det.
Efter det här. Och då kan man ju då fråga sig, när han bjöd in på middag där...
Mm.
Vad åt dem?
Mm.
Aha!
Och då har hushållskan Lidborg berättat att det serverades rökt ål och kokt lax.
Gott.
Syltlök och inkokta rödbetor, små frikadeller, soppa på kräftor, kedjestek och så en ostkaka från Småland. Och Peklin, han var ju inte sämre att han hade haft ett olagligt bränneri i Ålhult.
Ja.
Så det dracks både brännvin men även rött burgundervin.
Wow.
Du, det här låter som en middags vad heter det, meny att lägga på minnet.
Ja, det här ska jag bjuda helg på.
Men säga vad man vill om dådet, men det var inget fel på middagen.
Nej.
Blasieholmen är... Det är lite Guinness rekordbok över det. Det är mycket den första och den största och den mest... Första elhissen fanns i Hellstrandska huset.
Ja.
Och det var också det största bostadshuset.
Första telefonen har vi noterat.
Oh, ja. Första andelshuset, Palmeska.
Ja.
Där, och största olyckan när kvinnor sjunger vid balkong.
Exakt.
Och det var så vidare. Det är så groteskt hemskt det där. Alltså.
Ja.
Det
var, alltså, vi hade ju många sådana där nektergalar som åkte världen runt. Alltså, Jenny Lind... Och i det här fallet Kristina Nilsson.
Ja, och då hade de just byggt klart Palmeska huset.
Det stod ju kvar.
Det stod kvar. Och då låg det grushögar, alltså ner mot kajkanten där.
Mm.
Och hon hade uppträtt på Musikaliska akademin.
Mm-hmm.
Och det stod om att hon kvittrade runt och var fantastisk. Och...
1885 var det.
Ja, en akrobat inom sången och älskad. Så hon kom ut och drog en aria för folket... Och sen började folk trängas från olika håll. Och tack vare de här grushögarna som låg vid det färdiga, nyss färdiga huset.
Ja.
Så blev det trångt och folk ville inte falla i plumset. Och klämdes 20 kvinnor.
Fruktansvärt.
Alla kvinnor, de blodiga drogs de in på Grand Hotel och Nationalmuseums entré.
Kristina Nilsson levde ju sedan hela sitt liv med det här ödet. Det var ju naturligtvis inte hennes fel utan snarare dålig koll bland kravallpoliser.
Ja,
i den mån det fanns några sådana. Och jag tror att hon skänkte pengar till de anhöriga. Och så.
Ja, hon gjorde det.
Ja.
Jag brukar säga att olyckor på nöjesfält till exempel, det tycker jag också är extra otäckt. Det blir alltid svårt att läsa när något
har hänt. Det är som onda clowner.
Exakt, det är sant.
Tack.
Christian Hammer var en ond clown vi hade här i Stockholm. Eller en gnidande affärsman. Eller en smart kille.
Ja, det är ofta hårfint. Där
hårfint, där. Precis. Och han hade ju Nya teatern som låg då vid Palmeska husets tomt.
Exakt.
Därav namnet på gatan.
Teatergatan.
Mm.
För att folk ska förstå var vi befinner oss så är det alltså så att vid Teatergatan så låg alltså Sveriges största teaterscen.
Mm.
Och man pratar om att det är, man har sagt att det var Sveriges största nationalscen.
Mm.
Och nationalscen kan det egentligen inte vara om den inte ägs av staten, det var en privat teater. Men den hade ändå liksom den egenskapen av att vara liksom Sveriges största nationella dramatiska scen, kan man säga. Då.
Mm.
Och den hade, jag tror att den tog in 1100 pers lite drygt. Och, och Dramatiska teatern tar in 700.
Ja, men det var ju stjärnor som Gösta Ekman, den äldre, Inga Tidblad.
Dorotheje.
Ja.
Det var en enorm anläggning med enorma resurser och grejer. Mm. Så att Och där i den är Ranft.
Hårdför.
Ja.
Kille, men väldigt omtyckt. Och DNs eld, alltså signatur eld, tog ett känt foto av Ranft när han står framför elden.
Mm.
Och publiken står runt i en halvcirkel och han är huvudrollsinnehavaren och säger min teater.
Och då står den i lågor.
Ja, och då knäpper eld på DN av ett foto. Och intervjuar honom på något sätt. Och det är hemskt. Och
vilken lämplig signatur.
Ja. Ja, verkligen.
Och de som förvaltar det arbetet idag får man anses vara Wallmans salonger.
Ja,
gamla Hasse Wallman som ju I allra högsta grad var en god arvtagare till Christian Hammar vad det gäller liksom, affärssinne och entreprenörskap.
Ja. Och under en mellanperiod, ni ser att jag börjar vicka på höfterna, låg Atlantic.
Ja, just det. Den röda hanen har härjat en del på Blasieholmen. Ja. Käpplingmorden är anlagd förvisso och kyrkbranden. Blasieholmskyrkan som brann ner.
Ja, visst.
Det vilar någonting kusligt faktiskt över området. Och om man inte är nöjd med vad vi har berättat hittills, så måste jag ju då lyfta fram att den tyska svastikan vajade ju faktiskt eftersom tyska ambassaden låg här under en väldigt essentiell tid, alltså under krigsåren.
Ja.
Och det har ändå varit så här, varit lite ung svenska klubben har funnits här och Sankt Mikaels orden som alla har lite nynazistiska kopplingar.
Ja.
Men här talar vi alltså the real thing, edelstanska huset. Och där hade man även då Gestapo hade sina lokaler där. Och det ryktas om att de hade en tortyrkammare även i källaren.
Otroligt.
Och det finns naturligtvis en spionhistoria inblandad i detta. Med en ung kvinna, Erika Schwarze, Erika Wendt, som går under kodnamnet Onkel. Och hon gör en väldigt viktig insats för svenska underrättelsetjänsten i 1943. Då man knäcker nycklarna till tyskarnas nya kodmaskin.
Ja.
Så hon snor lite papper och tar fotografier. Ja. Så hon är så nära att åka fast för det här. Men hon går under jorden. Och i denna byggnad där allt detta hände under kriget så har man idag Lydmar Hotell.
Mm.
Ja.
Jag tänker också på en annan samtida person, nämligen Sven Hedin, som har satt sina avtryck just på Blasieholmen. Mm. Eller närmare bestämt i dörren på Käpplingeholmen 3, som så att säga, adressen
kvarteret,
alltså. Kvarteret, precis. För där kan man fortfarande idag tydligt se märkena, ganska grova märken. Han hade nämligen för vana att öppna dörren med käppen och knuffa upp den.
Sånt där är läckert alltså.
Precis. Sven Hedin,
han var ju den sista mannen att adlas i Sverige.
Ja, inte faktiskt den allra sista, men en av de sista. Du har helt rätt där. Och jag tror att han hade lätt nazistiska åsikter också, var det inte så?
Ja, det här är ju det är så, jag vill inte ta Sven Hedin eller hans liksom tyskvänlighet i försvar på något vis, men man får ju också betänka att det här är en tid han framhöll ju vikten av att liksom närma sig och ha goda förbindelser med Tyskland i vad han då ansåg vara den kommande liksom oundvikliga kriget med Ryssland. Sådär. Så det var ju liksom snarare någon form av rysskräck än nazistsympatier. Men absolut, jag ska inte ta det ifrån honom heller, att det säkert ryckte lite grann i höger armen.
Men för att återgå till den här kontrasten mellan det tysta, döda, ganska dystert ekande Blasieholmen idag, så tycker jag ändå att vi ska återvända lite hastigt till det tidiga 1600-talet när det här var centrum för skeppsbyggande.
Ja, exakt.
Och det här skeppsbyggandet tycker jag vi har lärt oss för lite av i skolan, att det var väldigt viktigt för Sverige som stormakt att vi fick fart på det och att vi hade så bra förbindelser med holländarna och att, jag menar, det var ju Sverige och Holland hade de bästa liksom,
det var inte bara viktigt, det var avgörande.
Ja, det var klart avgörande. Vi hade den bästa flottan utav dem alla. Och de här jätteskeppen som byggdes, Erik den 14 mars, som också var ett enormt galant fartyg.
Stora Kronan.
Ja.
Men det var sen på skepp.
Och kungen beställer alltså 4 nya skepp 1626.
Ja.
Och varav ett ska vara ett regalskepp, och det är ju Vasa.
Det är Vasa. Ja, det byggdes där Strand ligger idag.
Ja.
När man gick över Näckströmmen då, Arsenalsgatan nu, och så kom man ut på Blasieholmen då, eller Skeppsholmen som det hette då, och på 1500-talet. Och då kom jag först till ett porthus, rödmålat. Och där stod professorerna.
Ja.
Inte professorer.
Nej, professorerna.
Utan de var ordningsmän.
Ja.
För att det här var militärmark.
Ja.
Och så fanns smedja, ankarsmeder. Det var de högst ansedda. Ja. Och högst betalda också. Klensmeder. Det trodde jag var väldigt smala, taniga människor som inte kunde orkade slå så hårt. Men det var ju de som gjorde lås och gången och så vidare.
Ja. Och där fanns även Claes Larsson Flemming, stadsplaneraren från Finland. Alltså han som ritade upp hela Stockholms rutnät. Det här var en kille med många strängar på sin lyra. Och han var även ansvarig för det här skeppsbyggandet. Och att den skulle segla ut och så vidare, den här ödesdigra dagen 1628. Trots att man hade förstått att den troligtvis var för rank.
Och därifrån är steget inte så långt till de venetianska hästarna.
De bysantiska hästarna.
Just det, som de heter. Först och främst.
Jag tycker de är lite lurendrejeriaktiga, de där hästarna. Därför att de har ju, de är ju, när de är gjorda, de är gjorda ett par hundra år före Kristus ursprungligen.
Ja, absolut. I Venedig har det stått sedan 1200-talet. Ja. Och sen säkert långt innan.
Ja, och Napoleon snodde dem ju och ställde dem uppe på triumfbågen.
Ja.
Men originalen står nu åter i
Venedig.
Och de har stått på hippodromen i Konstantinopel. De har varit ute och farit, de där hästarna. Men att de står där nu, det, man får ju en väldig känsla av att de här har stått länge.
Ja.
Men de har stått sedan 60-tal, eller de har stått sedan
80-tal.
Exakt. Alltså ingen skugga över hästarna. De är ju jättefina att stå där och frusta lite. Men, och de står ju där naturligtvis till minne av Sofia Albertinas stall.
Ja.
Precis.
Och det är ju därutav som Stallgatan och Hoslaggatan.
Ja, men
det,
de står men så, i Köpenhamn också, på Örebro.
Men så mycket på Blasieholmen så är de helt enkelt ett uttryck för lite rackarspel och illusion.
Ja, exakt. Så begicks det ett ganska så uppmärksammat dubbelmord.
Dubbelmord i slakthuset.
Ja, i slakthuset. Och där var det några rånare som bröt sig in och som väldigt kallblodigt stack ihjäl slaktaren Peter Apel.
Just det.
Med hans egna knivar, förstår ni. Och även hans fru som de hittade sönderhuggen. Alltså hon levde fortfarande då. Men hon dog senare.
Men fruktansvärt.
Förstod man någonsin varför? Var det något rånmål?
Ja, det var flera inblandade. De hittade också lite tjuvgömma hemma hos folk.
Ja,
och så. Nej, men det här var ju trots allt ändå ganska skabbiga områden.
Ja.
För det fanns alltså småkrogar, hantverksbodar. Och när man tittar på de här stora palatsen så får man ju inte glömma att utanför och runt omkring så var det ju slumbebyggelse. Mm, ja. Alltså små kåkar och bodar. Och jag menar så som man kan se på filmer från medeltida eller i varje fall 1600-talets Paris.
Ja.
Att sida vid sida med den stora palatsen så är det också småbebyggelse. Och det var ju där också som de byggde den här kyrkan.
Ja, det var det.
När det blev kyrkholmen därför att den behövdes.
Ja.
Man kallar det alltså för vårdkasen på Blasieholmen. För att det var sjömän, folk
skörlevnad.
Ja, det var skörlevnad.
Det var extremt
skörlevnad. Så det var väldigt duktiga predikanter som höll till där.
Ja.
Alltså i skuggan av allt det här så hittar vi det här gamla tullhuset. Ja. Som det nu har pratats om ganska mycket på senare tid eftersom det ligger i vägen för det stora Nobelcenter bygget.
De skrev ju att det är en obebyggd tomt. Nobelutredarna där liksom.
Sanning och modifikation skulle jag säga.
Ja,
men jag måste ändå säga om den här lilla söta packhuspaviljongen som byggdes 1876 att den egentligen i grund och botten ser ju inte byggnaden riktigt kvar längre. Alltså, den är ju ombyggd och renoverad i små omgångar så att det är nästan inget original. Och man kan ju möjligtvis tänka sig att det har varit till glädje för Vaxholmsbolaget som har haft
sitt enormt
huvudkontor
alltså,
där.
Alltså kollektivtrafiken på sjön är ju på väg att öka.
Mm.
Och vi kan inte vara gladare än någon av oss här i Stockholm än det faktumet. Och de har ju kajer och uppläggningsplatser och verkstäder och sånt.
Mm.
Framförallt är det en tom ruta i Stockholm. Ska man bygga i Kungsträdgården också? Måste man fylla igen alla tomma rutor?
Man ska titta lite närmare på de här ritningarna och modellerna. Det är inte så fasligt stort. Kanske kan man se denna lysande byggnad som en liten kamin som värmer upp den här kalla platsen av staden.
Mm.
Men vi har pratat om platsen som det ska ligga på. Och där ligger ju faktiskt också någonting som för de flesta är helt okänt.
Mm-hmm.
Det finns nämligen en tunnelbaneuppgång ifrån Kungsträdgårdens tunnelbana som inte invigd och används.
Var någonstans?
Ja, precis bakom i parken bakom Nationalmuseum.
Åh.
Det var det värsta.
Det var det värsta.
Och där tänker man nu bygga ett litet Nobelcenter. Då kanske man får direkt access från tunnelbanan.
Troligtvis.
Ja, men alltså, tänk, är den dimensionerad, den här lilla ön? Alltså, det blir så otroligt. Det är 600 000
till. Jag tycker det är bra. Det kommer lite folk
funkar det liksom? Funkar.
Jag tycker synd om Holmen. Den behöver värmas upp av både människor och ljus.
Absolut. Men vet du vad, Ville? Det kanske är ganska mycket människor som stryker omkring på den här Holmen. Bara inte du och Staffan.
Så kan det vara. Men en kille som strök omkring där för ett tag sedan var ju Dr. Lindström.
Ja.
Mm.
Och Dr. Lindström, han hade sin mottagning en bit ifrån Vaxholmsbolagets huvudkontor. Och dit skickade de alla som behövde läkarintyg av olika slag. Det kunde kanske vara någon som eventuellt hade lite för dålig syn eller för ett taskig hörsel för att framföra dessa skutor som faktiskt då fick några års respit.
Ja.
Och eventuellt kan det ha varit det som var anledningen denna torsdag förmiddag den 21 juli 1949.
Ja.
När man kan säga att det är samtidigt som när Leo Fender gör sin första elgitarrsmodell för att sätta perspektivet på ett internationellt plan. Men där lägger kapten Willy Rosendahl ut. Han beordrar back i maskin. Men någonstans i kommunikationen med maskinisten så blir det lite grumligt.
Okay.
Och kanske har man inte riktigt fått in rutinerna med tanke på nya strömbron. Som ju lades ut 1946, alltså från Skeppsbron direkt över.
Som skulle vara ett
provisorium, var det, sa de. Ja, men tror 17 att kapten Rosendahl missuppfattade kanske lite grann. Och han dämmer rätt in i bron.
Vilken dåre.
Det är en katastrof. Och idag om man går och tittar vid brofästet, alltså det norra, mot Kungsgården, så kan man fortfarande se hacket.
Ja!
Nej, vad kul.
Sant. Det är lagat i betongen så att det är lite olika färger.
Vad jag har funderat på det här. Jag har faktiskt funderat på just det här. Vad har hänt här liksom? Jo, göt man det fel eller? Nej, men nej, vad det roligt. Är... Nej, det här är ingen aning om. Och där var en blixt från klar himmel.
Kommer Willys kunskap. Express som dammade in. Den som numera heter Vaxholm.
Nej, vad
häftigt. Ah. Nej, men apropå broar. Jag är ju född och uppvuxen här uppe på Mariaberget där vi sitter, och här uppe går det ju naturligtvis inga broar. Men i övrigt så är ju stan allmänt känd och ofta som Nordens Venedig och sådär. Och vi är lite stolta över det epitetet, även om det är lite självpåtaget och sådär. Men det är inte alla som alltid har varit så imponerade över alla de här broarna och vattenvägarna. Och vi har till exempel major Georg von Pollet som var i Stockholm 1788-1790. Mm. Som skriver i sina uppteckningar att alla dessa öar förenas med varandra genom träbroar, vilka är och lika enkla som smaklösa. Och bland dem utmärker sig den nya Kungsholmsbron och Skeppsholmsbron för deras längd. Alla är de uppburna av pålar och rödstrukna. Mm. Inte så lite liksom... nedlåtenhet.
Ja, men verkligen.
Han beskriver någonting vackert.
Vi skulle ju ge våra högra armar för att få återvända alltså till Blasieholmen kanske på 1700-talet.
Ja.
Men lek med tanken att vi är återvändare. Vi kommer alltså från framtiden och får möjlighet att gå ner nu på Blaskeholmen, Blasieholmen, gamla Skeppsholmen och kanske knalla in på den här krogen Bar.
Ja.
Som ju ligger där nu. Och fritt fram och beställa in från menyn och kanske ta sig ett par drajer till det.
Ja,
låt oss.
Vilken god idé.
Det tycker jag vi gör.
Ja.
Vi säger farväl till våra lyssnare. Och vi hoppas så att ni är med oss till nästa spännande program som vi ska göra. Och missa för all del inte heller de tidigare programmen så att ni får helhetsbilden. Och gå in på Facebook, Instagram... För där finns du
breder, högar av sten och sand och kajen, vilket liv det var. Minns du båtarna, gamla södern?
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.